Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never.
Hej och hjärtligt välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 118. Vi ska prata inför Game Week 34 och idag är det tisdagen den 27 april och som vanligt går vi igenom lite veckans punkter eller veckans funderingar. Vi kommer med nya rekommendationer, en kaptensdiskussion till Game Week 34 och avslutar med era lyssnarfrågor. Stort tack till Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och Fredrik, idag är det du och jag, så att jag får se till att stanna kvar hela podden och förhoppningsvis låter min röst lite mer som vanligt den här veckan.
Ja, vi välkomnar dig tillbaka och för att stanna också. Det känns tryggt att höra en mer välbekant röst den här gången.
Ja, det är skönt att du känner. Du flaggade ju upp redan när vi spelade in förra veckan att Alex, du låter konstig, men vi körde bara på där tills jag var tvungen att springa iväg på annat. Nu får vi klara oss utan Stefan idag och jag tror att han kanske bara har lämnat landet här efter att jag nu har gått starkt på senare tid och nu har passerat Stefan och det känns som att du är en bit upp, men jag har en bra feeling just nu.
Det var ju passande där att vi styrde upp så att vi lätt skulle kunna se den interna tabellen lagom till du passerade, Stefan. Man kan nästan ana att det fanns en känsla redan innan den här Game Week 33 att du skulle kunna kliva förbi.
Ja, precis. Och sen är det ju, det här är ju lätt för dig att skjuta ner nu, men kollar jag från förra veckans körschema var jag tvungen att lämna lite mitt i. Men då hade ju jag en Chris Wood som anfallsrek. Så går den här och drar in 20 poäng. Nu kan du såklart säga att ja, det är klart att du hade han som rek. Men så var det i alla fall.
Den är snygg. Ja. Det var ingen av oss, det var varken jag eller Stefan som var ens inne och nosade på det. Och, ja, det är väl inte riktigt Bobby Reed-klass, men det är ju helt klart en bra spaning.
Det får vi göra. Ja, det är kul att säga så här nu, men det är fortfarande lite surt. Jag skulle ju ha stannat kvar så man hade liksom fått det på liksom inspelning. Nu kan ju vem som helst sitta på. Jag hade ju Kane enligt tidigare, men han hade jag strykt eftersom det var lite oklart med en skada och sådär. Men det var Woods som fick ersätta, eller skulle ersätta den reken. Så ja, vi kommer till reka lite längre fram, men vi kanske kan börja med lite med dina tankar här från senaste omgång och här framåt.
Mm, absolut. Och då tycker jag att det är svårt att börja någon annanstans än i Leicester. Och nigerianen Kelechi Iheanacho. Alltså, vad har hänt? Karn kunde ju inte göra mål på flera år. Det var ju därför City skeppade honom. Och det var ju inte så att han kom till Leicester och liksom bländade England med något lysande målskytte. Och nu vet jag inte vad han har gjort. Vad han har knaprat i sig för piller eller vilka sprutor han har tagit. Men någonting har han gjort rätt. För nu, jag vet inte vad du säger med Iheanacho.
Alltså det målet han gör i den här omgången, det bara liksom skrik i självförtroende. Det var ju här igår under måndagskvällen jag satt och kika matchen. Och, ja, men, så där gör man bara om man liksom går på någon så här självförtroende grej. Det skulle kunna vara något som Lingard gjorde här för någon vecka sedan. Det är typiskt sånt mål, liksom bara rent självförtroende mål. Det svåra är väl om man inte har klivit på han. Nu är det ju Southampton fullt av Newcastle. Sen så har de ju tuffare mot slutet med United, Chelsea och Tottenham. Fördelen med Leicester är ändå att liksom, de har ju verkligen något att spela för. De ska hålla den här topp 4-placeringen och det ser ju faktiskt riktigt positivt ut för det. Men det, jag tror att det kommer leva ganska långt in eftersom att som sagt de ska möta United, Chelsea, Tottenham de tre avslutande omgångarna.
Mm. Nej, men det är ju så, spelplatsen är ju inte säkrad, men de har ju verkligen egna händer. Den här vändningen de gjorde var otroligt viktig. Dels för de tre poängen, att de hamnade i rätt mode. Och jag tänkte att jag skulle nämna Timothy Castagne också, som du har varit inne och flaggat för lite. Jag har ju också en bra match, men man var ganska illa ute ändå. Man låg under. Alltså jag fattar inte, var det Riedewald och Benteke som lyckades slarva bort upp ett mål gånger två? Mm. När Evans är tillbaka och bryter. Så att de hade ju liksom lite sådär liksom flytet på sin sida. Sen är de ju ett bättre lag, så att det är inte så att de vinner oförtjänt. Men det var en sån här viktig seger för Leicester. Och som sagt, sitter man på Iheanacho, då sitter man ju bara muser.
Mm. Ja, en av anledningarna till att jag gled förbi Stefan den här omgången, det var för att jag tog faktiskt in Castagne den här veckan istället för Cresswell som har haft lite skador. Där satt jag verkligen och valde så här, ska jag gå på Castagne eller ska jag gå på Pereira? Pereira missade ju Game Week 32, men jag förväntade mig att han skulle starta här i 33, men det gjorde han inte. Han var på bänken även då, så väldigt tur jag gick på Castagne, för att jag ser det bytet som lite kortsiktigt eftersom jag inte vill ha han där de tre sista matchen. Då kanske Cresswell är en bra kille att byta tillbaka till igen när West Hams schema ser rätt mumma ut här på slutet. Men det som är anledningen till att jag övervägde Pereira, det är för att Castagne tycker jag är en helt annan spelare när han får utgå utifrån höger, som man får göra nu när Pereira inte spelar. När han kliver över till vänster känns han inte alls lika farlig. Och Pereira känns ju hyperintressant när han får härja på där ute till höger. Men det är väl skadan som gör att de tar det försiktigt med honom, antar jag.
Mm. Nej, men rykten på stan säger att poddlaget till och med bindlade en match. Är det någonting du kan bekräfta? Eller?
Nej, det kan jag bekräfta. Och ja, där gick jag in och klev in. Stefan ville sätta den på Bruno. Och Trent hade han också uppe som förslag. Och normalt sett brukar Stefan få avgöra det. Jag vet att Stefan själv till exempel hade den på Bruno. Och det hade varit liksom en så här stor varningsflagg från min sida i kaptensituationen förra veckan om jag hade varit med. För att Leeds har verkligen skärpt till sin defensiv, framförallt hemma på Ellen Road. Det är inte alls det strykgänget som vi hade i början av säsongen. Vi satte den. Jag tyckte det var ganska självklart när vi inte hade en Mohamed Salah i mitt privata bindliga Salah, och det blev ju bra eftersom att det blev mål direkt i Liverpool-matchen, men sen så blev det ju inget mer, men det blev ungefär samma som om man skulle ha satt den på Iheanacho ändå.
Mm. Jag tänker att det blir en bra segway till den andra punkten, det är just Liverpool. Man kan säga mycket om den matchen som spelades här i helgen. Jag tror faktiskt att det är den matchen, ja, kanske inte bara om man ser statistikmässigt, men känslomässigt, som känslan är att det här var den matchen som Liverpool skapade mest målchanser i av alla hittills den här säsongen. För man radade ju upp bra med målchanser.
Ja, framförallt i första halvlek där.
Ja, alltså det var helt sjukt. Problemet var ju att liksom avsluten var ju i samma klass som jag stod och tränade avslut innan matcherna i Korpen när jag pluggade nere i Skåne. Mm. Och jag menar, jag var målvakt i Korpen av en anledning. Så att, alltså, jag vet inte vad de höll på med. Alltså, alla lösa går om, fick vi höra när vi var små. Och det kan inte ha nått fram till Firmino och Mané. Det är en sak som är klar.
Nej, det är svårt där. Samtidigt tycker jag liksom... Det är ju oflyt på dem som har gått på mycket, mycket Liverpool-försvar och sådär, att nollan spricker så pass sent. Men jag tycker Trent fortsatt ser bra ut, Robertson också, och så i Liverpool. Men det kommer ju verkligen bli en kamp här in på slutet för Liverpool om de här topp 4-platserna.
Ja, och det som jag är lite inne på här, dels ska jag säga att jag tycker inte att Newcastle, att de gjorde mål i matchen, det var i sig inte orättvist. Sen borde Liverpool ha gjort flera mål, så att kanske att 5-3 hade speglat matchen mer än 1-1, men det må så vara. Jag tänker nu att vi har upcoming United-Liverpool som de senaste mötena har liksom luktat ganska mycket 0-0. Men nu är vi i ett läge där United har ju inte jättemycket att spela för liksom rent tabellmässigt. Det är inte så att man måste kriga sig till en pinne eller så. Och Liverpool har ju, alltså ett kryss är ju inte värt någonting för Liverpool. De måste ju gå för det. Så att jag tror att Klopp kommer liksom att lasta full attack ut. Även fast det är United borta.
Passar ju United ganska bra.
Det gör ju det. Det är det som gör mig lite orolig som Liverpool-supporter. Men om jag liksom ser strikt fantasymässigt på det så gör det matchen väldigt intressant. Och vi kommer ju komma till lite rekommendationer och så senare här. Det såg att det hade regnat in en del lyssnarfrågor kopplat till United och så också. Men vi kommer till det senare. Men det är en intressant liksom del i det. Att, jag tror inte att det blir 0-0 på Old Trafford.
Nej, det är poddderby på söndag.
Precis. Tredje punkten då. Den är egentligen inte kopplad till någon match utan mer i det generella läget. Det är själva tabellen. Tabellen som vi ser den just nu känns som att det är lite så att det står och tippar. Blir resultaten åt ett visst håll i nästa omgång, då kan i princip nästan alla streckstrider vara mer eller mindre över. Framförallt nedflyttningsstriden kan ju vara i princip körd. Om det är så att Fulham går och torskar här i nästa match. Och även CL-platserna tror jag skulle säga att United vinner. Så får man nog kanske räkna bort Liverpool ändå från topp 4. Och sen ska Chelsea in i ett London-derby mot Fulham. Långt ifrån tre givna poäng. Däremot så tror jag att Leicester kommer att segla iväg mot Southampton. De har ju gjort det förut, så att säga. Så att tabellen står verkligen och väger. Och här gäller det att hålla koll och tänka med byten. Det kan vara värt att sitta och ha lite is i magen. Vänta in Game Week 34 och kanske sitta på två fria till nästa vecka. Vad tänker du om det?
Det var faktiskt en punkt som jag hade. Det har ju ryktats extremt mycket om en double game week 35 och en del blanks i 36an. Så att jag planerar själv att ta det väldigt försiktigt och inte göra något byte den här veckan. Jag vet att det är många som har tagit minuspoäng förra veckan och här. Och jag tror det är väldigt få som sitter med två fria byten. Så kollar jag på Game Week 34 nu och kollar på vilka spelare som är högt ägda och det pratas mycket om. De har rätt okej matcher där i 34an. Så jag tror att man borde klara 34an utan att göra ett byte. Kanske är det någon spelare man har lite problem med, att man nyttjar något av sina bänkspelare och så. Det är såklart olika för varje lag, men jag tror att de flesta borde kunna klara det, även om man gärna skulle vilja göra något byte. Det vill man ju ofta, men jag tror att det kan vara värt att avvakta. För att jag tror fortsatt att det kommer bli en Double Game Week 35. Däremot ser det ju nästan ut som att vi kommer få besked om det här först efter deadlinen för 34, nu när det är en fredagsdeadline den här veckan också. Och då kommer vi både få besked över hur 35an ser ut och sen även hur blanksen i 36an ser ut. Ser om vår vän Ben Krellin har helt nailat det eller om det blir några små justeringar.
Ja, men precis. Som det ser ut just nu kan det bli allt mellan fyra och åtta lag som får double game week i 35an där. Och det är klart att blir det åtta lag då, ja, då blir det dels en stor double game week, men liksom som tillbakakaka sen då en lite större blank game week 36. Så att sitta med två fria byten inför nästa omgång kan vara ett väldigt smart drag.
Ja.
Hade du något mer som du hade kikat på?
Jo, men jag har ganska många grejer sådär. Men en sak som är ganska direkt kopplat till det här vi pratar om, det är jag har kollat lite på de här avslutande spelschemana som lagen sitter på. Och det jag direkt då ser, det är ju att det finns fyra stycken lag som kommer ha en dubbel, men som inte kommer ha någon blank, oavsett hur det blir, känns det som. Och det är ju Aston Villa, Everton, Palace och Southampton. Och det kanske är framförallt då, om man kollar Aston Villa, många som sitter med Martinez kanske, om man har suttit kvar nu här på Watkins till exempel. Everton kanske man har en Dign eller en Calvert-Lewin, Richarlison, någonting sånt. Att det kan liksom vara värt att hålla lite på. Det kan komma att bli en sån här... Det är spelare som man inte vill byta in så mycket kanske från Palace och Southampton. Det skulle kunna bli en väldigt trevlig dubbel för ett Crystal Palace exempelvis, och att Wilfred Zaha skulle kunna sticka ut som en spelare man skulle kunna gå på för någon sån short punt. Kollar man i övrigt på liksom vilka spelscheman som är, vi har varit inne lite på vilka som ser ut att ha bra spelschema här mot slutet, men Leeds spelschema vänder nu igen och ser bra ut hela vägen in. West Ham, Liverpool, Spurs sitter också med bra scheman. Värre är det framförallt, skulle jag vilja flagga upp Chelsea, som många har pinpointat och sett har bra scheman. Nu är det fulla med i 34, men sen är det City, det är Arsenal, Leicester och ett Aston Villa som är kvar på spelschemat. Och har man till exempel tripplat upp i en Chelsea-defensiv som jag har sett i ganska många lag, och även att man har en uppdubbling, att man har någon form av plan där. För jag hade i alla fall inte velat sitta med trippelt Chelsea-försvar här mot City och Leicester exempelvis. Så det kan vara bra att liksom ha någon form av plan för. Sen så är det ju som sagt, Leicester är också ett sånt lag som sagt schemat vänder för hyfsat snart. Men där är jag inte lika säker att man behöver överge. Alltså en spelare som Iheanacho med den formen han visar, jag vet inte om man kan byta ut han riktigt. Oavsett vad det är för matcher som väntar, speciellt med det här. Liksom att de har ändå så mycket att spela för dessutom. Så... Men det kan ändå vara någonting som är bra att bevaka, tycker jag.
Mm. Fånga upp det du sa i början där med Wilfried Zaha. Det är ju en väldigt spännande dubbel som skulle kunna bli 35-man med Sheffield United och Southampton.
Mm. Luktar en så här kaptensbinde där och verkligen sticka ut i sina ligor?
Ja, men det är många efterfrågor i det. Hur ska jag kunna ta in på mina konkurrenter, TSB, ägarandelen på Zaha ligger på 8,5%, och då tror jag att det av de 8,5% är det inte jättemånga som är, ja men, superaktiva managers som ligger, ska vi säga, toppmiljonen overall rank. Det här sticker man nog verkligen ut, och som du säger, börjar vi prata bindel, då kan vi snacka värdefulla poäng om man träffar den.
Kollar vi på en Stefan till exempel som sitter med en free hit, så tycker jag ju det är en spelare som absolut ska vara med i en sån diskussion till en dubbel som dyker upp här i 35-man och ser ut så. Och då går det att göra lite sån där liksom, kortsiktiga punts. Så ja, det tycker jag i alla fall jag är intressant att kika mot. Sen så någonting som inte alls egentligen har med Premier League att göra, det är ju att det har spelats en ligacupfinal, men jag tycker det finns ganska mycket intressant att ta med sig därifrån. Det var ju City och Spurs, och ett Spurs som då roddades av den 29-årige Ryan Mason. Ni pratade väl lite om honom här i förra avsnittet, gissar jag. Men han tvingades ju sluta spela 2017 efter en skallfraktur han drog på sig där i någon duell med Gary Cahill. Och han ska ju rodda Spurs nu tillsammans med några andra här resten av säsongen. Och det pratades en del, vad hände med Bale, Dele Alli, lite så här, kan de få komma tillbaka? Det kanske de får, han har ju talat väldigt gott om, han har ju spelat med Bale själv också och sådär. Men Bale fick ju inleda i alla fall på bänken här i Liga Cup-finalen. Det säger väl ändå någonting. Och Spurs har ju det här jättefina spelschemat hela vägen in nu. Det som också var intressant var att vi fick se Kane tillbaka. Skönt för alla som likt jag har behållit honom och bara suttit lugn i den båten. Dessutom ska man säga det att Spurs spelar ju först på söndag igen, så det är en veckas vila efter ligacupfinalen tills Premier League drar igång igen, och han ska väl vara med i en kaptensdiskussion som vi kommer till lite senare, tycker jag. Övrigt så var ju även Kevin De Bruyne tillbaka från skada i City, och även en Sergio Aguero, men dock på bänken då. Jag tycker det är intressant. Sen så är jag livrädd för Manchester City med tanke på Champions League semifinal mot PSG här under morgondagen på onsdagen och sådär. Jag kan inte gissa hur de kommer ställa upp här i liga. Jag tycker det är supersvårt, men i alla fall tillbaka från skada.
Ja, men precis, gällande City där så är det väl svårt att se att man skulle liksom vilja aktivt byta in någon från City. Det är väl ett självskadebeteende som vi ska försöka undvika. Men det kan ju vara så att om man sitter på en eller flera City-tillgångar och så märker man att de inte startar och kanske får ett sent inhopp här i Champions League eller så möter man ju ändå ett Palace borta i helgen. Och när många har övergett den, nu tror jag att De Bruyne startar till exempel i Champions League, men en sån som Gündogan skulle ju kunna bänkas, det har vi ju sett tidigare, även om jag tror också att han startar i C, man vet aldrig. Låt säga att han börjar bänk och får hoppa in med 15 kvar, då är han nog ganska given att starta mot Palace bort, borde han ju vara, men med brasklappen och pepproletten, men då skulle det kunna vara liksom att man har lite is i magen, för jag tror att det är många som sitter och fingrar på att byta ut sitt i tillgångarna.
Ja, absolut, och som sagt och kan man lyckas rodda sig igenom Citys rotation här, så tror jag att man kan göra riktigt bra i sina respektive ligor. Då är det många som helt har övergett dem, och vi vet vad de gör även med det så kallade B-laget. Jag tror att de kan köra över egentligen vilket lag som helst. Crystal Palace till helgen tror jag definitivt. Avslutningsvis så har jag en innan vi går vidare till rekommendationer, och det är ju att jag vill såklart prata ännu mer Chris Wood. Jag har ju redan sagt att jag skulle vilja ta reka honom förra veckan. Men anledningen till att jag pratar om det här, det är egentligen oavsett vad som hände den här gameweeken, så har han under en längre tid sett extremt bra ut och verkligen bara radat upp bra stats. Han har dels fått en del attacking returns, men framförallt statistiken är alltså riktigt, riktigt bra. Han är först av liksom alla i ligan på, om man kollar de senaste 6 matcherna på skott på mål. Han ligger på topp 5 för skott i boxen, big chances och touches i straffområdet. Så att, hans statistik ser riktigt, riktigt bra ut. Och kollar man Burnleys spelschema, så det är West Ham nu. Sen är det Fulham, Leeds, Liverpool och Sheffield United. Ägarandelen ligger på 2,4%, och du pratade om det tidigare. Man kollar på spelare som man kan sticka ut med, men alltså, det finns vissa spelare man kan sticka ut med, men det är av en anledning att folk inte har gått dit. Men en Chris Wood tycker jag är riktigt intressant. Jag vet att man sitter med Kane och Iheanacho, så är det liksom en tredje plats där som man, ja, det finns ju många för den shouten. Vi pratar om ett Leeds där Bamford då ska bollas upp. Vi har en Calvert-Lewin i Everton där det liksom kommer en dubbel och ingen blank. Vi har en Ollie Watkins som likadant som för Calvert-Lewin. Men Chris Wood tycker jag kan blandas in i en sån diskussion verkligen.
Ja, speciellt om du sitter i ett läge där du kanske behöver hämta hem poäng och liksom hitta någonting som gör att du kan sticka ut utan att för ens skulle liksom överge talismanerna. För ofta är det ju det när man försöker sticka ut, och så gör man det genom att skeppa liksom Sala eller Kane eller Bruno eller någon. Liksom. Och jag säger inte att det alltid är fel, men den typen av moves riskerar ju att backlasha ganska hårt. Att plocka in Chris Wood liksom bredvid Kane i en match, så kommer inte liksom att sänka dig.
Nej, det kommer det inte göra. Och det som är att jag brukar generellt sett vara ganska mycket emot att hålla på och jaga poäng. Nu tog han 20 poäng här, så jag sa, då ska jag ta in honom nu. då har man redan missat de 20 poängen. Men som sagt, det är hans statistik över tid nu som har sett så pass bra ut tillsammans med det här spelschemat, som jag ändå tycker att det är inte så att man har missat, de här poängen har du ju missat, men det är inte heller liksom för sent att kliva på, utan här tycker jag man kan gå in och sitta med liksom lugnt hela vägen in i mål och liksom inte förvänta sig 20 poäng per omgång, men det kommer nog trilla in en del mål innan vi ska summera den här säsongen, tror jag. Yes, vi ska gå över till veckans rekommendationer, och jag har haft det rätt stressigt här och inte hunnit förbereda något, så jag tänkte bara sätta mig i den här bekväma rollen och skjuta ner dina rekommendationer, alternativt om du har gjort det bra kanske ge någon snygg golfapplåd till dem. Men du får gärna börja med på försvarssidan.
Och där hade jag ju från förra veckan Liverpool-duon Trent och Robertson. Och trots det där snöpliga målet som föll bakåt i 97 eller vad det var mot Newcastle, så får de sitta kvar båda två. Tycker att framförallt Trent visar bra form och bra spelschema, mycket att spela för. Som sagt, jag tror att det blir fullt blås framåt även fast det är United borta till helgen. Så att chansen för offensiva returns finns ju absolut. Så att Liverpool-duon sitter kvar. Sen hade jag Aspilicueta också. Jag tycker att det kan finnas ett case för att ändå sitta, om du säger att du sitter liksom med Aspilicueta i båten, liksom, sitter du bara med honom så är det kanske ingen panik på något sätt att ta ut honom just den här veckan. Man har ändå en ganska okej match mot Fulham hemma, men på sikt så är, precis som du var inne på, så är ju Chelseas schema inte jättehett. Nu startar han som någon form av wingback idag, om jag förstår det rätt. De har ju matchen inte börjat mot Real Madrid här. Men det kanske snarare är en fembackslinje vi får se. Men någon form av ytterback ser det ut som att han ska spela mot Real. Det återstår väl att se. Jag väljer i alla fall att plocka ut honom med mina rekommendationer. Och plockar in en gammal kär vän. Det är klart att Stuart Dallas ska tillbaka in i reken. Efter att ha varit ute ett tag här. Men du nämnde det också med Leeds vändande spelschema. Och man gjorde det bra mot Liverpool. Man gjorde det bra mot United. Fortsätter man så här nu då. Vi har sett Dallas att han dels så har han ju liksom, eftersom han står som back, plockar bra poäng på nollor. Men också att han har kanske en av ligans bästa offensiva liksom return chances för försvarare. Så Dallas kliver in och joinar Liverpool-duon.
Det känns fullt rimligt tycker jag. När du började prata om att du skulle ta tillbaka någon gammal favorit, så trodde jag det var Luka Ding du skulle bolla upp där. Men han skulle ju kunna leta sig in, och det beror lite på vad man är i för situation. Men som sagt, det är rätt tacksamt där med att Everton då förmodligen kommer ha en dubbel och ingen blank. Sen så precis som du säger med Aspi där, att plocka bort honom från reken tycker jag väl känns ganska vettigt. För det handlar ju om att snarare inte att man ska plocka ur sitt lag. Det är snarare om du står där och ska byta in en försvarare nu. Då hade inte jag gått på Aspilicueta. Och med det här spelschemat som är och med Champions League fortsatt kvar där Aspi är viktig. Och liksom en ledare i laget som man absolut vill ha med i de viktigaste matcherna, så då tycker jag att då finns det andra spelare. Sen så som sagt, har man honom i bygget, låt han sitta kvar. Vi var inne på det tidigare, man ska ju försöka spara bytet den här veckan, och jag skulle absolut inte offra ett byte för att plocka ut Aspilicueta mot Fulham. Men det låter vettigt att byta honom. Sen gällande Trent och Robbo, det är ju rätt tungt investerat. Det är att man går tungt på i backlinjen. Och ja, det kan man göra. Det finns väl egentligen inget rätt eller fel. Det som oroar är väl egentligen att jag tycker, även om de ser, kanske framförallt Trent ser fin ut offensiv, det är ju att det ser inte superstabilt ut bakåt ändå. Och för den pengen att man vill ha det. Och du var inne på det. Jag sa att liksom, ja, men lite oflytt att nollan spricker så där i slutet. Nu har inte jag kollat några expected siffror på den matchen, men jag antar att Newcastle nog hade tjänat ihop till det där målet. Det är i alla fall den bedömning jag gör. Det lät som att du Håll med
jo,
om det.
Nej, men det är ju ingenting att hymla med. Så är det ju definitivt. Bara the eye test utan att ha underliggande stats. Liksom, så var det verkligen.
Mm. Nej, men jag skjuter inte alls ner det. Jag tycker att rekarna låter vettiga. Går vi upp på mittfältet då? Hur formerar du rekarna där?
Ja, alltså här har jag ju liksom försökt att bända ner fyra rekar i tre. Men jag inser att jag var inne ett tag på om jag skulle kuppa hela upplägget och ha fyra rekar. Men nej, så...
Det är ju någon som kan få ett hedersomnämnande kanske i alla fall.
Ja, men precis. Det är ju den där... Det är den där liksom fjärde platsen, inte genom medalj, men liksom ändå golfapplåd eller vad det så.
Ja, precis.
Nej, men vi börjar med rekarna. Så från förra veckan så satt ju Greenwood, Lingard, Jota. Och Lingard känns given, det går liksom inte att peta honom från reken, för sitter utan honom, då är han en av de här spelarna som det kan vara värt att plocka in, tycker jag. West Ham har ett ganska tacksamt schema kvar. Och bara nu för att han liksom blankar i en game week, så ska vi inte glömma bort att den vansinniga form han är i visar inga tecken på att den ska sluta, så att det skulle inte förvåna mig ett dugg om han levererar tvåsiffrigt till helgen. Så Lingard går liksom inte att flytta på ur reken, tycker inte jag. Och egentligen samma sak med Greenwood, utifrån att Uniteds form ser bra ut. Här var jag väl inne på, skulle jag ju plats liksom, för någon ny. Men jag tycker ändå att Greenwood är en sån spelare som jag liksom blickar åt. Jag hade inte gråtit floder över att sitta med honom i mitt bygge. Och speciellt inte när man spelar honom väldigt offensivt. Och man kommer ändå ska möta ett Liverpool som måste kliva framåt. Return på Greenwood i helgen, det är liksom... Det är inga höga odds på det. Och dessutom framöver så Uniteds matcher tycker jag ser ganska passande ut för honom att kunna leverera i ändå. Och sen var det Jota, och han får faktiskt göra plats. I den här konkurrensen så finns det ingen plats för Jota i rekan, utan här tar jag in Son. Mycket sett i spelschemat. Och att han ändå har visat bra form.
Mm. Vem är det som får stå tillbaka och få som ett hedersomnämnande?
Ja, jag hade ju velat få in en Wilfried Zaha här. Just med tanke på att den här eventuella dubba... Hade vi haft en spikad double game i 35 med den här liksom Sheffield United och Southampton, då hade han nog letat sig in, kanske igen på bekostnad av en Greenwood. Men när vi inte har det säkert och...
Jag tycker gott att du kan vänta till nästa podd. Då har de ska möta City nu till helgen. Och till Game Week 35 väntar Sheffield United. Och då kommer vi även veta om det är en dubbel. Så då kanske han står där och knackar på dörren i alla fall för att kliva in.
Precis, det är lite så tankarna har gått. Liksom, ja. Att han får lugnt vänta i farstun lite liksom, så snart öppnas dörren.
Och sen får du låta de andra grabbarna, att någon av dem helt enkelt får spela sig bort från sin rek. Om jag ska gå in där och prata lite Jesse Lingard, så det jag ser här, det är ju en Jesse Lingard som lider ganska rejält över att framförallt en Cresswell saknas. Såklart saknas Antonio och en Declan Rice i West Ham, men nu när Cresswell är borta så har Lingard fått lite annan. Han kommer mycket djupare, han är längre ifrån mål och inte alls lika mycket liksom touches in the box och så. Så att Cresswell behöver komma tillbaka. Det är en, även om det är en försvarare, så är det en spelare som skapar väldigt mycket för West Ham och för Lingard. Det ser väl ut som att Cresswell ska kunna vara tillbaka här ganska snart, men jag tycker man ska följa det. För jag tror att eventuellt Lingards poängproduktion kan gå ner om vi inte får se Cresswood tillbaka. Cresswood? Cresswell? Ja, så. Jag gick snabbt över till nästa spelare där i Mason Greenwood och kan väl egentligen bara instämma med det du säger. Jag tycker det är den United-spelare som jag helst skulle sitta med faktiskt före en Bruno också, om man tar pengafrågan med i beräkning och lite sånt. Jag tycker han ser spännande ut och visar fin form. Nu ska United spela Europa League på torsdag. mot Roma. Och nu har vi kommit in så långt, nu är det semifinal. Nu Europa League annars brukar ju vara att prata, men det roteras. Nu roteras verkligen, varken United eller Arsenal kommer rotera någonting. Det kommer vara bästa lag som ställer upp. Och Arsenal har väl, tror jag, helt gett upp ligan här nu. Det har vi inte sagt i den här podden, men alltså Bernt Leno och vad han sysslar med den här helgen, det är nog kört nu. Jag tror till och med Europa League är kört med en ligaplacering, så att men att vinna Europa League tycker jag ändå Arsenal har ganska goda chanser till, så det kommer vara fullt fokus där. Och Uniteds topp 4 placering håller jag som säker, så att det kan, om det ska roteras någonstans, då kommer det vara i ligan. Det är i alla fall min starka känsla.
Arsenal får väl rikta in sig på den här Europa League 2 eller Conference
League. Conference League. Ja, den är tragisk alltså.
Ja, den vill man inte vara i alltså. Då vill man hellre liksom ha den här fördelen av att inte ha Europaspel.
Ja. Vila. Kommer de i Conference League, då ska ju inte ens A-truppen skickas iväg på resan. De får vara hemma och träna och så får man skicka någon junisar. Det känns... jag håller inte alls det som omöjligt för ett lag som Arsenal att man gör så.
Nej, det enda som kan vara där, det är ju om en vinst i Conference League ger Champions League plats det året.
Men det kan ju inte göra.
Nej, jag tror inte att det inte heller borde. Det kanske
det ger säkert en Europa League plats, ja. Så den vill du i alla fall inte ha. Så att, en normal säsong så ska Arsenal ändå vara där på inom Europaplatsen, och då pratar jag Europa League eller Champions League. Så att där, oavsett om de vinner Conference League eller inte, så ska de ju åtminstone lyckas kvalificera sig för Europa League. Men vi går väl vidare på anfallssidan, och ska bli intressant att se om Chris Wood har letat sig in bland dina forwardsrekar.
Nej, han har ju inte det. Liksom, jag hör ju vad du säger och så, men jag får svårt att rucka på Harry Kane och Kelechi Iheanacho. Det känns som två ganska givna pjäser i anfallet. Jag hör vad du säger om Chris Wood. Jag tycker att det är en riktigt schysst differential att liksom få spela tredje fiolen där. Men huvudnumret får nog kanske ändå anses vara Kane och Iheanacho.
Du gör det också väldigt svårt för mig att skjuta ner de rekarna. För jag tycker själv, jag sitter med dem eget. Det är ju väldigt template just nu för, om man kollar alla aktiva lag som ändå satsar. Men det är ju utav en anledning, och jag tycker inte att det är där man sticker ut just nu. Kane med det fina spelschemat och även har visat bra form. Vi får följa nu hur han kommer tillbaka från den här ankelskadan. Och i Nacho med den formen han har nu, alltså det är inte läge att byta ut. Och i så fall så ser man någonting som inte jag ser, att det ska komma någon dipp. Jag kan inte se det. Men som sagt, det är tre anfallsplatser. Vi har ju bara två i rekarna här, men det är en tredje plats. Så där tycker jag Wood absolut kan blanda sig i diskussion tillsammans med en Bamford kanske.
Verkligen att, som du säger, det är väldigt template att sitta Kane i en match, och det är nästan cover liksom på det. Men att sticka ut genom att plocka ut någon av de två är ju liksom inte den vägen. Alltså det är klart att du kan gå, men det är otroligt riskfyllt. Då är det ju mycket smartare att liksom gå med tre man anfall och istället sticka ut dem med den tredje anfallen.
Det passar ju ganska bra att gå över till en kaptenssession inför Game Week 34, då mina huvudnamn är just Kane och Iheanacho. Vi har en fredags deadline 19.30, Southampton som möter Leicester, och att sätta binden på Iheanacho, det kan jag absolut se vara fullt vettigt. Det är inte ens någon pant just nu, tycker jag. Det som är emot, det är att Spurs tar emot Sheffield hemma. Så Harry Kane ska väl vara med där i den diskussionen i alla fall. Hur resonerar du? Sitter du med båda i ditt privata, och hur har tankegångarna gått?
Ja, de sitter i det privata bygget båda två, och binden sitter på Kane, vice binden på Iheanacho. Och för mig känns det ganska givet att jag blir inte alls förvånad om Iheanacho stänker två mot Southampton. Så. Mm. Men jag blir heller inte förvånad om Harry Kane gör hattrick hemma mot Sheffield United, som Juvel redan är avsågade och har sparkat tränare, och jag tror att många av dem börjar nog se sig om kanske, vart ska jag spela nästa säsong, kommer jag kunna gå till någon annan klubb i Premier League eller och ska hänga med ner. Aj, det är jag gissar ju nu att Ryan Mason kommer att piska på dem att okej, nu torskar vi den här finalen, nu får vi gå ut och visa liksom att det här bröt inte ner oss, utan nu ska vi fan visa att vi knöt näven i fickan och köttade vidare. Så att det är ju ett litet fegt val, men för mig känns Kane Binden ganska självklar. Jag vet inte, vad säger du? Är du så lockad att bindla igen?
Ja, alltså jag tycker det är svårt. Jag sitter också med båda och det är ju liksom liten coin flip för mig. Jag var inne på det när vi pratade veckans punkter där, att Spurs nu har en lång vila. De spelade ju cupfinalen här i söndags och de spelar mot Sheffield på söndag. Så det är en hel vecka att återhämta sig, vilket jag tror är ganska nyttigt för Kanes anklar. Leicester däremot, de spelade i sista matchen i Game Week 33 här igår måndag. Spelar första matchen i Game Week 34 fredag. Det är ändå hyfsat med tid, men det är halva tiden mot vad Spurs har i återhämtning och förbereder sig inför match. Sen vet man inte hur Spurs har liksom hämtat sig efter den här finalförlusten. Jag vet inte, du såg säkert bilderna på en helt fullständigt förstörd Son som grät och var helt förkrossad. Jag vet inte om någon knyter handen i fickan och kommer ut och kör över Sheffield, eller om man kan se någon form av baksmälla. För pratar man egentligen bara ren med vilken spelare visar absolut mest form, ja, men då tycker jag att Iheanacho trumfar Kane. Kane har ju sett bra ut. Samtidigt finns det de här orosmolnen när man är precis tillbaka från en skada. Kan det vara så att de stressar tillbaka en lite för den här ligacupfinalen? Kommer det en reaktion på det? Jag tycker att det finns mer frågetecken för Kane. Sen har han straffarna. Det kommer inte Iheanacho ha i Leicester. Så liksom, det finns för- och nackdelar med båda. Jag tycker båda är bra alternativ. Men jag tycker inte att det är solklart Harry Kane. Jag tycker att Iheanacho är... För mig är det 50-50 och jag har verkligen inte bestämt mig.
Om du hade suttit med, låt säga, Iheanacho och Son i bygget, hade det varit givet Iheanacho då?
Ja. Det hade det varit för mig. Och det är klart man kan kolla vidare. Jag hade aldrig någonsin vågat sätta binden på någon i City här i mitt i Champions League-tider. Men matchen är bra, borta mot Palace. Du var inne på United-Liverpool och pratade att det kunde bli en liksom rätt frejdig match. Jag tror ju att vi kommer se en Sala som är ganska tungt kaptenad. Kanske även en Bruno som kommer ha en del bindlar den här veckan. Men jag tycker ingen av dem är i närheten och konkurrerar med Kane och Iheanacho i alla fall.
Nej, man möter ju betydligt bättre motstånd även om Liverpools försvar är vad det är. Så med tanke på att både Spurs och Leicester har så pass fina matcher så... De allra flesta har väl någon spelare från någon av de lagen, utgår jag från. Ja. Och då är det nog dit man ska blicka först.
Ja, nej, men det går att gräva. Vi brukar säga det att man alltid ska försöka pinpointa någon som möter Newcastle. Det är ju Stefans kära Arsenal som ska möta dem. Men det är samma där. Arsenal har Europa League på torsdagen och det kommer vara prioriterat. Jag håller mig helt borta, speciellt när det finns så fina andra alternativ. Mm. Så nej, jag tycker inte vi behöver gräva så mycket mer i kaptensdiskussionen. Så nu har ju du sagt Kane för Iheanacho, och skulle du sätta liksom pistolen mot huvudet på mig nu, så bara för att säga något annat, säga Iheanacho ändå. Jag tycker att han absolut är där uppe och verkligen gör ett case för sig, till och med framför en sån spelare som Kane. Yes, vi ska gå över på lyssna frågor. Och jag ska kika in här hur det ser ut. Bland annat så har Tobias Karlsson frågat om Kane. Han undrar om man klarar sig utan honom eller om det är värt att ta -4. Nu har vi sagt för att man inte ska göra några byten inför den här gameweeken om möjligt, men Här är ju ett en liten annan situation. Hur högt ratear du Kane här och sitta med han i den här veckan?
Ja, alltså jag utesluter inte minus 4 för att få in Kane. Och det är ju dels för att det är ett oerhört bra kaptensalternativ den här veckan. Det är dels för att han har ett bra schema resten av säsongen. Så att gå utan honom är ju väldigt, väldigt hög risk skulle jag säga. Egentligen oavsett om du jagar eller om du är jagad i ranken. Så att ja, nej, jag hade nog bara liksom rivit av plåstret, tagit den där minus 4 och plockat in honom faktiskt. Mm. Jag vet inte, vad säger du?
Ja, det är svårt. Man sticker ut och inte ha honom. Kan man ju sitta där och hålla tummarna för att hans anklar är lite så här halvdamma och att han kanske får ett tidigt byte och så där. Det är inte alls omöjligt. Jag vet inte, jag tycker det är svårt. Minus 4 också. Har han redan gjort ett byte? Eller vad? Nej, det är säkert för att frigöra pengar, ja. Jag vet fan. Jag tror att det kommer liksom vara tufft att ta massa minuspoäng nu. I det här läget.
Det ska ju vara värt inför resten av säsongen i så fall.
Ja, för det är ju dels att han drar minus 4 och sen så står han där inför nästa omgång också då vi vet mer om hur dubben och blanken ser ut. För i det här fallet så antar jag att de här minus 4 endast kommer för att han behöver frigöra pengar och därför gör två byten. Så här kanske han skulle liksom kunna skippa och ta in Kane och då skippa göra det andra bytet också. Och sen sitta med två fria byten till nästa vecka. Alltså jag gillar Kane jättemycket den här gameweeken. Men jag tycker som sagt att det finns ändå sådana här orosmoln. Att, står det 2-0 till Spurs i liksom början av andra halvlek. Varför inte plocka av Kane hyfsat tidigt med hans liksom, ankelproblematik och sådär. Jag hade nog suttit lugn i båten, men jag hade varit livrädd. Jag hade inte kollat på Spurs match.
Nej, man hade ju så här smugit fram det. Man var liten smög fram på text-tv med någon bok. Det finns ju inte 3-7 kvar längre. Det får man liksom i telefonen så här smyga fram.
Men jag hade nog chansat lite. Men jag hade varit livrädd för det.
Nej, bra.
Johan Nilsson, han sitter på Kane. Han har även Vardy och Iheanacho. Ett tungt anfall. Han undrar om det kan vara värt att göra sig av med Vardy för exempelvis Bamford för att låsa upp mer pengar till något annat till exempel och kunna uppgradera i backlinjen eller så. Jag vet inte, det känns inte som att det här är rätt game week för att skicka Vardy, va?
Nej. Inte med den här matchen. Är det någon gång du ska sitta med dubbelt Leicester-anfall så är det väl...
Ja.
De har ju gjort 9 förut så att säga på St. Mary's.
Vi pratade ju inte Vardy i kaptensdiskussion och det är väl för att jag tycker att Iheanacho ändå är ett bättre val just nu med hans stekheta form. Men är det så att man har Vardy så klart där sticker man ju ut mer om man är beredd att ta den chansningen på kaptenens val. Och det behöver absolut inte vara fel. Han är ju straffskytt likt Kane också. Så att Jag tycker på sikt kanske det kan vara läge. Vi nämnde det, de 3 sista matcherna så har Leicester lite tuffare spelschema. Och då kanske man inte behöver sitta med både Vardy och Iheanacho. Men just nu, det är för tidigt tycker jag. Sen så har vi två managers som är inne på lite samma sak. Chris Karlsson och Robert Jonsson. De funderar lite på Bruno. Och båda ställer frågan lite så här som att amen, det är tight. Liksom. Jag vet inte om det är samma kompisliga de är med för de skriver det. Vi är 3 stycken som slåss om segern i en kompisliga. Vi har ungefär samma lag. Behöver jaga i kappen 30 poäng. Och då funderar de på att ta ut Bruno för att sticka ut. Och det är egentligen där tar frågan slut. Och jag tycker att frågan blir lite halvdan. För det är väl snarare vad man ska ta in istället. Chris Karlsson skriver vad han har för mittfält. Han har Sala, Jota, Saka och Lingard utöver Fernandes. Och behöver hämta ikapp. Liksom. Ja, men vad ska du göra då? Jag tycker ju att jag har varit inne på det. Jag går utan Bruno nu och har gjort det en längre tid. Det har gått helt okej. Men Jag tycker fortfarande att Bruno Fernandes är en jättebra fantasy-spelare. Det är ingen spelare man har problem med att sitta med. För även när United spelar lite sämre och sådär så rullar poängen in. Vi var inne och pratade rotation nu med tanke på Europa League. Men Bruno är en spelare som kräver sin speltid. Solskjaer är väldigt försiktig med att vila. Visst, det kan bli någon vila såklart. Ingen är ju helt immun. Men han tycker om att spela mycket och om han får bestämma så ska inte han vila sig en enda minut. Så att, jag vet inte, vad säger du där Fredrik? Men det handlar väl lite om vad man ska göra istället?
Ja, men absolut. Så vi var ju inne på att spara bytet och jag kan tycka att det är liksom det sunda, smarta valet här. Som sagt, Liverpool måste kliva på. Det förvånar mig inte alls om Bruno får en return eller två. Trots att det är de röda grannarna från Merseyside som kommer på besök. Men om man ändå känner att nej, men alltså med en TSB-ägande på 56% Bruno, det känns liksom jag måste försöka ta igen de här poängen. Låt säga att man till exempel sitter på två fria byten. Då skulle det ju ett sätt kunna vara till exempel att växla Bruno mot Greenwood. Och lösgöra typ 4 miljoner eller vad det för loss. Och då kanske uppgradera en vad vet jag, en Gündogan till en Son eller något. Alltså för att skifta lite struktur och kanske kunna få in två spelare i så fall som du verkligen vill ha in i bygget. Ja, det skulle kunna vara ett sånt mod där man ändå liksom ser att ja, men här tar jag verkligen två steg framåt om jag nyttjar de här två fria bytena. Men aldrig, jag vet inte vad man skulle göra annars då. Ett sidledsbyte mot en Sala. Men det känns också lite sådär.
Men Chris skrev ju det att han har ju Sala. Han är ju däremot inte Son. Och sen är det så här, ja, men Son är också en hög ägarandel. Men det är ganska ointressant hur hög ägarandelen är. Frågan är hur det ser ut för då konkurrenterna i den här ligan. Om man nu bara pratar det. Och då måste han ju kika där. Vilka spelare är det jag kan sticka ut med som jag ändå tror på. Son tror jag är jättebra. Så det är klart man skulle kunna göra Bruno till Son. Om liksom Son är en spelare som inte ägs av de övriga där. Men som sagt, jag tycker inte att de behöver känna sig stressade för att plocka Bruno den här veckan. Jag hade i så fall väntat till nästa vecka då vi har mer info om dubben och sånt. Och då kan man göra lite mer rejäla attackdrag. Kanske till och med göra tre byten och ta en minus fyra och liksom ställa om och göra riktiga så här, attackera den gameweeken. För där tror jag det är liksom man verkligen kan sticka ut sina kompisligor.
Tre byten, två fria transfer till ett gammalt heligt fattigmans wildcard. Alltså. Det är länge som vi har
precis.
Det. Sånt gillar vi.
Och sen sista frågan här från Facebook kommer från Andrea Wideheim Eklund. Han har sagt, ja, när ska man dra wildcard och bench boost och sånt där? så han sitter med lite chips kvar. Det är väl ganska fint då med den här att vänta med det tills vi vet hur vad som händer med dubbel och blanks.
Ja, alltså självklart är det så. Men sen har vi varit inne på lite tidigare också att jag tänker typ om vi börjar med benchboost där så behöver ju inte benchboosten vara bäst att dra i double game weeken för du kommer sannolikt inte att ha double game week spelare att fylla ut bänken med utan de kommer ju ändå spela i elvan.
Nej, det var jag som tänkte lite galet. Jag tänkte att han hade wildcard och free hit. För i så fall hade det liksom varit klockrent att dra wildcard och bara bygga ett superlag till 35-man. Och sen lösa blanksen i 36-an då som vi förväntar oss med en free hit. Benchboost är ju en helt annan sak.
Ja, alltså hade jag suttit med benchboost kvar hade jag nästan kunnat tänkt på att dra det den här veckan. Alltså min bänk just nu det är Watkins mot Everton borta, det är Smith Rowe mot Newcastle borta, det är Ben White, Leeds hemma.
Har du en spelande andra keeper?
Nej, jag har inte det. Så att det är ju, men det är frågan hur mycket med det värt att lägga byten på det i ett sånt här skede, hur man har tänkt där. Men i och med en dubbel skulle det ju kunna vara liksom ett värt byte att göra.
Ja.
Men gällande wildcardet där så finns det ju, om det är så att man sitter, wildcard är ju så, man ska inte trycka av det bara för sakens skull. Och sitter man liksom med ett bygge där man känner att Ja, men jag kan dra wildcard, men jag vet inte hur mycket bättre det blir. Då finns det ju ett sätt att spela det, det är ju att spara det till Game Week 38 och använda det som ett free hit då. Jag säger inte det rätt, men det är, vi brukar ju se det liksom inför sista omgången, att då vill man ju få in den där liksom Patrick van Aanholt byterna och få in dem som ingen har och som plockar sina 20 pinnar.
I de bästa utav världar så får vi för just Andres skull reda på hur Game Week 35 kommer se ut med dubblarna redan innan 34ans deadline. Och i så fall kan man ju dra ett wildcard och bygga ett bra lag som framförallt för 35 används. Det kommer även bli bra i den här veckan, är jag rätt säker på. Och då skulle man kunna få en riktig grym benchboost-vecka med väldigt många dubbelspelare. Och då kan man också attackera det wildcardet med Everton och Aston Villa-spelare som man kommer kunna lösa blanken, i den förväntade blanken i 36an ska jag säga, då de inte kommer blanka. Men jag tror inte att han ska räkna med att få det spelschemat släppt. Däremot såg jag tidigare idag att mycket av det här, om det kommer bli dubbel och sånt, det handlar ju om den här hur de tänker med att släppa på publiken. Och jag såg faktiskt tidigare idag att Wolves hade gått ut i sina sociala medier att man kunde börja höra av sig för biljettförsäljning här till slut av säsongen. Så att det borde vara ganska nära till att komma ett besked om hur det kommer se ut. Och då kanske vi kan få spelschemat. Så det kan man ju alltid hoppas på i Andres läge. Yes. Hur var det? Vi hade fått in någon fråga.
Ja, men vi har två avslutande frågor från Twitter också. Mm. Och då vill vi ha fem spelare som är ett måste i ett wildcard.
Ja, det där är ju det svåra med hur... ja, men lite hur läget är för en själv kopplat till att man drar wildcardet för att... Ja, men var ligger du? Ligger du liksom plats 10 000 och liksom har mål och liksom avancerar långt ner? Eller ligger du på plats 2 miljoner men... Du har chans att gå förbi någon liksom konkurrent i den kompisliga där det är mycket prestige. Det avgör ju ganska mycket om hur man lägger upp det.
Men sen om du skulle sätta ett wildcard nu, vilka fem skulle vara de första du plockade in i ett liksom helt rent bygge?
Jag är rätt nöjd med mitt lag.
Du bara läsa innantill då.
Ja. Nej, men jag hade ju, det är ju tråkigt att gå på de här liksom självklara valen i Kane och i Iheanacho, men de hade jag ju haft. Men varför inte kasta in Chris Wood där då, i den, med någon som sticker ut lite. Jag personligen så tycker jag att man bör ha Mohamed Salah. Jag tycker att det är en väldigt bra kaptensalternativ här flera av de avslutande omgångarna. Och om man inte går på honom så ska man ha ett bra plan för hur man vill sätta kaptensbindlarna här. Så man har de bästa kaptenerna varje game week som man vill ha. Det som kan vara intressant är ju hur man tänker kring målvakter när man drar wildcard också. Så det kanske man skulle kunna gå in på. Lite lurigt, men jag hade nog lockats av att ta en Meslier i Leeds och spara ganska mycket pengar med deras fina spelschema. Hade jag nog gillat.
Har du tagit in Bernd Leno då?
Nej, det hade jag inte. Men jag kanske hade tagit en, liksom, att dubbla upp på målvaktssidan, att jag har en Meslier och sen om man har råd till det att kasta med en Martinez till exempel som vi vet kommer ha både dubbel och förmodligen ingen blank. Att liksom av den anledningen att kunna lösa, för det skulle kunna vara så att Leeds då blankar en game week. Jag vet inte om det här blir fem spelare som jag kastar ur mig nu. Jag bara säger lite namn och vi har varit inne på rekarna och det är ju sådana spelare som vi gillar. Jag hade inte haft Bruno i ett wildcard i alla fall.
Nej, men där känns ju Greenwood som du sparar väldigt mycket pengar liksom och det blir ett ganska starkt mittfält ändå, men Salahson, Lingard, Greenwood.
Kanske en Saha.
Kanske en Saha.
Chansa lite på att få den där dubben. Crystal Palace annars liksom. Ja, utöver den dubben så är det ju inte så att det är något liksom drömschema de har kvar. Så man spelar ju mycket på den.
Å andra sidan skulle du kunna ha med då till exempel Chris Wood i Nacho Kane. Ja. Och ha liksom, så att du måste bänka en offensiv spelare. Ja. Och det blir liksom Salah i de veckorna han inte har. Och ha honom som första bänkspelare och han kommer in om det blir en rotation eller skada. Det behöver inte vara...
Nej, det är absolut inte problem att spela Salah i Game Week 37 hemma mot Arsenal. Tycker jag inte. Så att, men det kan funka.
Det blir väl en audition för honom inför nästa år eller?
Ja, precis. Ja, får vi se om Spotify langar upp pengarna. Yes, hade vi en avslutande fråga eller?
Ja, men vi har en avslutande fråga. Med hur många gameweeks kvar, undrar Frippe, ska man ge upp hoppet att ta i kapp 100 poäng till ledaren i kompisligan? Har wildcard kvar? Hur många gameweeks?
Det beror ju lite på vad det är för sopa man har framför sig. Om man har tur så är det någon som håller på och tar tusentals minuspoäng och gör dumma val. Det är inte omöjligt. Det är väl... nu ska jag gå in bara just nu för att se. Det är väl ungefär vad som skiljer oss emellan.
Ja, det kanske stämmer.
Nej, det är... Det skiljer 80 poäng mellan oss. Så lite mindre. Och jag har ju sagt att det känns lite tufft. Men då ser jag inte dig som en galning som håller på att komma dra massa minus och sånt där. Alltså, ge upp. Jag hade aldrig gett upp. Och där får man ju bestämma sig. Jag spelar ju alltid för en bra overall rank. Jag gillar ju min historik liksom, att kunna ha bra placeringar över tid varje år liksom. Men om man går på bara att jaga och ha ett wildcard kvar, ja, men då kanske man bara ska trycka av det ganska snabbt och sen så spela superaggressivt. Antingen så går man ikapp de här 100 poängen och är liksom kung i kompisgänget. Eller så tappar man och torskar med 200 poäng. Och det är väl lite skitsamma kan jag tycka. Så det är ju vad, liksom hur aggressiv man vill vara. Men dra in ett wildcard och gå liksom typ knappt ha en spelare som den andra killen har. För det är typ det som kommer krävas för de här 100 poängen. Du kan i alla fall inte sitta med samma kapten i stort sett någon omgång. Utan du behöver försöka liksom, ja, hur spelar den här killen eller tjejen och sen försöka hitta liksom en annan kapten som helt enkelt behöver överprestera i stort sett varje gameweek som är kvar. Det är tufft att plocka 100 pinnar, men har du några andra råd eller?
Nej, men det är just att du kan ju plocka 30 poäng på ett bräde en gameweek. Det är ju inga konstigheter. Grejen är att gör du det en vecka mot en spelare som har liksom då träffat helt fel just den veckan, så är ju sannolikheten att du plockar 30 poäng även nästa vecka rätt låg. Utan det är ju liksom...
Ja, man behöver gå lite bananas och ha lite flyt. Ja. Eller ganska mycket flyt. Men som sagt, jag skulle säga att chansen finns med anledning av att han har ett wildcard kvar. För då kan han bara kasta ut hela sitt lag om de har ganska lika. Och sen gå in på lite chansningar. Eller ganska mycket chansningar över hela laget.
Och vill man inte liksom rasera sin overall rank, men ändå liksom, ja, jag måste ändå ge ett försök. Då kan ju Wilfried Zaha, Chris Wood och sen en bindel som är lite wild and crazy vara liksom någon form av medelvägen då.
Det som vi är överens om i alla fall, det är att binden får inte sitta likadant. Den måste gå på någon annan. Sen hoppas på att det självklara kaptensalternativet av någon anledning blankar eller blir utbytt tidigare, eller att ditt val verkligen tog trumfar. För det är det som kommer krävas.
Ja, men det skulle ju kunna vara en Jamie Vardy till exempel. Jag tror inte han kommer att bindas så mycket, utan Nej. De som blickar mot den matchen kommer att sätta den på Iheanacho på form. Så det skulle kunna vara ett sånt val som inte är liksom korkat, men som är väldigt differential.
Ja, för det handlar ju inte, när vi säger att man ska sätta binden på någon där ingen har den, det är ju inte att man ska gå in och börja kolla på liksom Basham i Sheffield Uniteds försvar och sätta binden där. Det är ingen annan som har den där, utan man får ju göra lite så strategiska val där man inte tror att så många har binden, men ändå spelare som man tror kan prestera ganska vettigt. Yes, amen, ska vi säga så och tacka för oss och kolla lite Champions League nu här ikväll, och så är vi tillbaka om en vecka igen, och så får vi se om Stefan kanske är med oss då.
Vi säger så, påminner om att det är fredags deadline där, så glöm inte den, och lycka till i kommande Game Week. Ha det,
yes. Tja. Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.